en podcast från Aftonbladet Ledare.
Varje val visar vallokalsundersökningarna att sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Och varje val kommer den politiska debatten istället att handla om något annat. Nu för tiden mest om kriminalitet och de där invandrarna som för övrigt väldigt ofta jobbar just i vården. Det finns ju en stor risk att det blir samma visa valåret 2026. Kanske är det för att sjukvården är komplex och att sjukvårdspolitiken kommer med en massa avvägningar som inte är helt enkla att navigera. Med sin bok Åk till akuten försöker dagens gäst, Fanny Nilsson, hjälpa oss på vägen. I dagens avsnitt av Starta prästarna pratar vi om de sjukvårdspolitiska frågor som man kan önska att politikerna tog tag i. Ja, välkommen till Starta prästarna, Fanny.
Tack.
Välkommen också Enna Gerin, biträdande chef på Katalys. Och jag heter Niklas Altermark och är på Katalys och Lunds universitet. Fanny, jag tänker att du ska få börja med att berätta för våra lyssnare vem du är.
Ja, jag är ST-läkare i internmedicin, vilket är en specialitet som är sjukhusbaserad. Där man tar hand om allt som behöver komma till akutsjukhus men inte behöver kirurgi, brukar jag säga. Stroke, hjärtinfarkt, infektioner. En bred sjukhusspecialitet. Och ST-läkare betyder att man håller på att bli specialist. Och sen är jag också skribent och har skrivit om hälso- och sjukvårdspolitik och liksom gränslandet mellan kultur och politik, samhälle inom vården i flera år. Och nu har jag då skrivit den här boken som kom i höstas.
Yes, och den här boken är ju, den skiljer sig från många andra fackböcker för att åtminstone halva boken är ju en reportageresa. Du åker runt i Europa och låter dig inspireras och försöker sätta fingret på liksom, okej, vad är det för sjukvårdspolitiska utmaningar vi har? Varför valde du att liksom skriva den boken?
Ja, jag tröttnade liksom på den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten. Jag blev trött på mig själv, jag blev trött på liksom argumenten här. Att vi liksom fastnar i två politiska ringhörn, höger och vänster, och sen så diskuterar man bara liksom så här valfrihet och privatiseringar. Och argumenten, och jag själv tyckte jag gick på tomgång. Och så tänkte jag, men andra har ju precis samma problem som vi. Alla liksom västerländska länder tycker att de har för lite pengar, för lite personal, medicinskt oändliga möjligheter, fler och fler möjligheter hela tiden. Fler och fler dyra mediciner och coola grejer vi kan göra, och en åldrande befolkning. Och jag tog del av liksom strejker från massa andra länder och liksom, jag tänkte att det måste finnas en mycket större diskussion här. Det finns ju massa smarta människor utanför Sverige som tänker på det här på ett annat sätt och som har andra sjukvårdssystem som är uppbyggda på ett annat sätt, även om de liknar oss. Så hur gör de och hur tänker de? Så då tog jag ledigt ett halvår från sjukhuset och sen så köpte jag ett interrailkort och sen så åkte jag ut och intervjuade massa folk.
Ja, och landade i Spanien, i Nederländerna och i Storbritannien.
Precis, så det handlar om flera olika länder. Det handlar om Tyskland och Frankrike och Norge och Danmark och sådär också. Men de som är de stora kapitlen, och jag försöker liksom belysa olika kärnaspekter kan man säga av sjukvård genom de här olika länderna, genom Spanien, Storbritannien och Nederländerna.
Mm. Anna, vad tänkte du när du kikade på de här kapitlen om resten av Europa sjukvårdsfrihet? Känner man igen sig liksom?
Ja, alltså jag har ju bott många år i Tyskland, i Berlin, och man gör ju hela tiden såna här jämförelser. Hur funkar det i Sverige? Hur funkar det i Tyskland när jag bodde där och så vidare? Och det är ju väldigt spännande. Det som är intressant med det här urvalet också är att Nederländerna till exempel är ju verkligen en sån linje som högersidan har drivit. Timbro har kört stenhårt, vi borde göra som i Nederländerna, och så har man liksom inte koll själv, det är svårt att liksom navigera, så det är ju jättefantastiskt att få den här utblicken och få lära sig om andra system, vad som funkar i dem och inte funkar. Men jag slogs också av att jag trodde det här skulle bli någonting som ändå någonting lite svårt att ta sig igenom, liksom. En bok om sjukvården och sjukvårdspolitik. Men så är det ju inte alls. Alltså den är otroligt rättläst, liksom, intressant, spännande. Man kan liksom inte släppa taget om den. Så att lyckas skriva om de här ämnena på det här sättet, göra det så intressant, är ju helt fantastiskt.
Vad roligt. Alltså det var ju mitt mål. Alltså vem bryr sig om sjukvårdspolitik? Alltså det är så himla liksom torrt och svårt ju. Så då måste det finnas kött och blod, tänker jag. Det måste finnas patienter, ja. Det måste finnas människor, det måste finnas Liksom, och det som var en rolig del av researchen är att så mycket av hur ett lands sjukvårdspolitik liksom, hur den har präglats eller hur den har uppkommit är på grund av liksom landets kultur och historia. Mm. Och det måste man, det fattade liksom inte jag förrän jag åkte dit och började liksom prata med massa folk på gatan och liksom gick på och började förstå liksom mycket mer av ja, men historien, liksom hur de olika så världskrigen har påverkat det här till exempel. Hur saker har växt fram. Man måste vara på plats för att på riktigt fatta detta. Och därför, det var också därför som jag åkte till Nederländerna, för att jag har tagit del av så himla mycket sådana här skrivbordsprodukter som jag säger, där är det mycket bättre och så. Men hur är det på riktigt? Liksom? Jag måste åka dit och träffa patienter och träffa läkare och prata med dem på riktigt. Den sortens liksom journalistiska arbete tycker jag, det gör ju ofta inte tankesmedjor, utan man sitter liksom och författar liksom så som skrivbordsprodukter som är ganska långt ifrån verkligheten. Men att prata med liksom någon tant som jag bodde hemma hos liksom i typ ett Airbnb gav ju mig också jättemycket del av researchen, och de personerna är också med i boken. Sen är det såklart massa intervjuer jag har gjort som inte är med, men jag tror att det är det som gör att man upplever den som lättläst.
Mm. Och lättillgänglig liksom. Mm. Ja.
Jag tycker alltså, för det finns ju också någonting i detta, åk till akuten, heter boken. Återkommande uppmaning när man ringer till 1177 eller när man kommer i kontakt med vårdcentralen. Så. Och jag läste det som en fingervisning om att just det här med uppdelningen mellan primärvård och sekundärvård, det är återkommande och helt central i den här boken. Kan du inte bara kort liksom berätta, vad är primärvård, vad är sekundärvård, varför är det viktigt?
Så jag är sjukhusdoktor och jag visste inte att jag skulle skriva en bok som så himla mycket handlar om vårdcentraler och primärvård. Men primärvård är liksom vårdcentraler, allmänläkare, distriktssjuksköterskor, BVC, MVC, liksom den första anhalten. De som tar hand om allt. Allt från liksom spädbarnet till liksom cancer, till psykiatri, till palliation. Så. Det är primärvård. Och sekundärvård är det som kommer liksom efter, kan man säga, alltså sjukhusvården. Och sen så pratar man också om så här tertiärvård som är liksom Karolinska, nationell högspecialiserad vård och sådär. Men i Sverige har vi då väldigt lite primärvård sett internationellt sett. Och det är den stora insikten som jag gör. Och Nederländerna, som ju har ett försäkringsbaserat system, det är därför som de är intressanta för många. Min stora insikt är att de har en total primärvårdsdominans som är liksom svår att förstå, tror jag, för många i Sverige. De har en fastläkare som de känner genom liksom, i decennier. 1177 finns inte för att du ringer till din egen mottagning och de svarar. Du får inte åka till akuten utan att ha pratat med din egen fastläkare först, och det är den som i så fall säger till dig, det här låter faktiskt som att du behöver åka till akuten. Det är så att säga remisskrav till akuten. Och när man har frågat Myndigheten för vård och omsorgsanalys publicerade en rapport där man har frågat befolkningen, det handlar om OECD-länder har frågat befolkningen, vet du vem din namngivna läkare är? Och då är snittet i primärvården, då är snittet 80%. Att man säger så, men gör det här min doktor. Liksom. Nederländerna ligger allra högst på 97%. Alla i princip har en egen doktor som tar hand om dem, och ofta om hela familjen och barnen och kanske sådär, ens partner eller så. Men Sverige är supersist på 32%. Mm. Och i många regioner så är det ju ännu lägre än så, där det bara i princip är stafettläkare. Och primärvård är så enormt resurseffektivt och så något av det liksom absolut smartaste egentligen vi har hittat på sett ur liksom resurseffektivitetsperspektiv. Men det är historiskt, liksom en lång tid i Sverige så har vi inte haft en väldigt dålig primärvård. Vi har inte en tradition av det, och det beror på delvis för att sekundärvården, sjukhusläkarna och läkarförbundet har arbetat mot primärvården väldigt mycket. Så vi har liksom inte lyckats få till det, kan man säga. Och utredning efter utredning efter utredning, som alla säger detta, att vi måste ha mer primärvård. Så att jag tycker egentligen inte att jag säger något nytt. Och De flesta personerna i Sverige tror jag också vill ha en allmänläkare som de känner och som de går till. Men man upplever då att man väldigt ofta blir hänvisad till akuten istället. Och Norge då, som hade ett system som liknade vårt, men ungefär 20 år sedan gjorde en jättestor fastläkarreform och tänkte så här, vi har för mycket sjukhusvård, vi är för sjukhustunga, precis som vi är. Och så gjorde man en jättestor fastläkarreform, man fick sjukhusläkare att bli allmänläkare, man gjorde ett jättetydligt liksom, ansvarsuppdelning. Det finns inga företag som jobbar i primärvården i Norge, utan varje enskild läkare har liksom ett eget liksom litet bolag i kontrakt med kommunen och har tydligt ansvar för en egen lista av patienter. Mm. 1100 patienter. Eller 1100 patienter. Där följde man upp det med en studie 15 år senare och tittade på vad hände av det här. Och har man då haft samma läkare i 15 år som man har gått till, jämfört med att man har haft samma läkare i bara ett år, så får man 30% mindre risk att behöva åka till akuten, att behöva läggas in på sjukhus, att behöva så kallad sekundärvård. Men man har också 25% lägre dödlighet.
Oj.
Vilket är liksom helt otroligt. Och det här är inte bara Norge, utan det finns flera sådana här studier som tittar på det som kallas alltså relationskontinuitet. Att du har en person som du känner som tar hand om dig, och det sänker faktiskt dödligheten i befolkningen. Samtidigt som det då är billigare. Alltså det är billigare med primärvård, för att man skickar mindre liksom remisser, man gör mindre meningslösa uppföljningar, man slipper berätta sin historia om igen. Ja. En allmänläkare som känner en förstår ju mycket mer. Vem är du som person? Liksom, vad har hänt i ditt liv? Varför har du plötsligt gått ner så här mycket vikt? Det är något konstigt som har hänt? Eller gud vad du ser deppig ut idag? Eller liksom, alltså känna till liksom omständigheterna kring sin patient ger jättemassa liksom systemeffekter som är jättepositiva. Både för patienten och för läkaren.
Mm.
Jag tänker, för att det är liksom, det här är ju ett typexempel på en sån aspekt av sjukvårdspolitiken som inte ryms i det liksom, som du beskriver som den här höger-vänster. Eller egentligen så är den sjukvårdspolitiska frågan vi diskuterar privat och offentligt. Och du diskuterar massa andra saker också, bland annat denna. I början av boken så ställde du upp liksom som ett sånt dilemma att vi vill ha hög kvalitet, vi vill ha hög tillgänglighet och vi vill ha kostnader som inte är bortom all kontroll. Så. Och det lyfter ju in så, nya aspekter i den sjukvårdspolitiska diskussionen med en svensk kontext, tänker jag. Hur liksom kommer primärvården in i det dilemmat?
Mm.
Så?
Så jag ser ju som sjukvårdssystemen som en triangel där vi vill ha tillgänglighet, kvalitet och en låg kostnad. Och man kan inte maximera alla de här åt olika sätt. Det finns liksom olika värden i sjukvårdssystem. Vill man ha liksom, tillgänglighet? Vill man ha mycket glesbygdsmedicin? Vill man ha att det går snabbt att nå sin doktor? Eller vill man ha samma doktor? Vill man ha liksom långa besök? Vill man ha korta besök? Vill man ha den senaste högteknologiska? Det finns liksom massa olika, vad ska man säga, ett smörgåsbord av olika värden som man vill ha i ett sjukvårdssystem. Men i Sverige diskuterar vi nästan bara valfrihet och tillgänglighet, eller har gjort det väldigt mycket.
Mm.
Men om man tittar på den här triangeln då, tillgänglighet, kostnad och kvalitet, så är ju de självmotsägande. Man kan inte maximera alla. Man kan prova maximera till exempel kvalitet och kostnad samtidigt, och då får man det som i Schweiz där det finns jättemycket specialistvård som man kan liksom hur mycket doktorer och coola grejer överallt, men det är jättedyrt.
Mm.
Och så någonstans där behöver man göra liksom en avvägning, och i Sverige har vi ju då ofta ganska dålig tillgänglighet. Det är svårt att komma fram till sin egen vårdcentral, det är svårt att liksom få besök. Och när jag är i Spanien så intervjuar jag allmänläkarna där som strejkar, och de träffar 50-70 patienter per dag. Och de får igenom sina strejkkrav och kommer ner till 35 patienter per dag. Och det här är ju helt unheard of i Sverige, så allmänläkare i Sverige kanske träffar så 10-15 patienter per dag. Men då har vi ganska ordentliga, långa besök. Så att man kan ju tänka på olika sätt. Man kan ha jättekorta besök och erbjuda stor tillgänglighet. Och det är ju hela liksom appläkarnas raison d'être. Varför de finns är för att befolkningen gärna vill ha en tillgänglighet. Sen spelar det ingen roll vem du träffar när du ringer Kry. Bara någon liksom i vita kläder som säger något. Så här.
Då känner man sig lite tryggare.
Ja, men precis, för att du får till liksom jättesnabbt, men det blir ingen bra kvalitet. Nej. Av det. För du får ju liksom, de erbjuder väldigt sällan kontinuitet eller uppföljning, och de undersöker inte ens sina patienter. Nej. Utan säger väldigt ofta att du får åka till en riktig vårdcentral. En bra avvägning mellan de här skulle ju innebära en liksom mer tillgänglig primärvård sannolikt. I Sverige måste vi bygga ut och stärka primärvården så att man faktiskt får komma fram till den. Och vad ska vi göra med kostnaderna åt då? Ja, men om vi gör en förflyttning från sekundärvård till primärvård, så kommer vi få en kostnadsreduktion. Alltså sjukhusvård är dyrt. Och det är ett, kan man säga, totalt konsensus i Sverige.
Men säger du då att det skulle dra ner kostnaderna och göra det mer tillgängligt? Det låter ju som jättebra.
Ja, win-win.
Nej, men alltså primärvård är liksom en vårdpolitikers liksom högt. Alltså det har allt. Alltså det skulle kosta mindre pengar. Det skulle göra vården tillgänglig. Det skulle sänka dödligheten i befolkningen. Alltså hur kan vi inte ha infört detta? Men det är ju för att,
men varför inte? Ja.
Ja, precis. För att det här handlar om status och makt. Och ska vi göra en förflyttning från sjukhusen? Ska vi ta resurser från sjukhusen och flytta dem till primärvården? Det skriker ju alltid sjukhusen liksom, emot. Det blir ju alltid kris och katastrof och sen får sjukhusen mer resurser. Eller så behöver vi då göra en investering som man gjorde i Norge. Mm. Och gjorde en investering i den här omflyttningen. För att det är svårt kanske att flytta från det ena stället till det andra utan att liksom bygga upp en struktur under tiden. Mm. Så då kanske man behöver göra en investering i och en nationell primärvårdsreform. Och sen kommer det över tid att vara mer kostnadseffektivt.
För det jag tänkte, slås man gör när man läser den här boken, att kostnadsperspektiv, när vi pratar om kostnader i offentlig ekonomi så pratar vi nästan alltid om budgetåret liksom, där man inte vill göra röda siffror. Vi pratar väldigt sällan om så samhällsekonomiska vinster som följer till exempel av att befolkningen är friskare eller sådär. En annan sak som jag tänkte på när jag läste detta var just den här konkurrenssituationen mellan olika grupper av läkare och hur det jag får lite känslan av att okej, här är många olika aktörer som kanske vill ha lite mer pengar, som vill ha mest status, och så leder det här liksom till massa olika spänningar. Alltså jag tänker att det borde också påverka patienterna ganska mycket, är det inte så?
Jo, absolut. Alltså min bok är till stor del en politisk kritik, men det är också en kritik av mitt eget skrå av läkarna och fina och fula sjukdomar och status mellan olika kliniker, och att får du liksom rätt diagnos, som är liksom en diagnos som det finns mycket resurser inom och mycket kompetens och så, då får du jättebra vård. Så att det är svårt, tror jag, för befolkningen att alltså på baksidan av min bok så står det: hur kan vi ha världens bästa vård när man inte kan få tid på sin vårdcentral? Och det är för att vi har den här väldigt paradoxala bilden att vi har liksom jättebra siffror inom så här cancervård, diabetessjukvård, barnsjukvård, högspecialiserade grejer. Men sen har vi för lite av det här bassjukvården, typ för att komma till sin vårdcentral eller liksom ha en säng på sjukhus. Vi har ju också lägst antal vårdplatser i EU. Så den här bassjukvården vill jag liksom make great again. Men vi fokuserar väldigt mycket på det här spets, liksom, högteknologiska. Det kallas också boys and toys-fenomenet, alltså manligt dominerade specialiteter med mycket teknik, får alltid mer liksom uppmärksamhet än det här tråkiga så, känna din patient, ringa den då och då, liksom ha fortsatt koll på den, som är liksom det relationella och det väldigt så här humanistiska i medicin. Jag vet inte om det var svar på din fråga, Niklas, men det drabbar ju, gjorde vi frågan om det drabbade patienterna, och det gör det absolut, för att om du är mitt emellan de här olika fälten eller liksom, du har många olika sjukdomar eller du liksom passar inte riktigt in, om du är till exempel multisjuk patient på Karolinska, jättesvårt att vara gammal multisjuk där, för att det finns liksom bara olika kliniker som är liksom specialiserade på olika sätt. Så att generalismen beskriver jag ju också mycket hur viktig den är. Och allmänläkaren är ju den största generalisten av alla, och de allra flesta patienterna i sjukvårdssystemet är ju multisjuka.
Nej, men jag tänker också på att liksom en vanlig upplevelse bland människor som även befinner sig på andra platser i välfärdsstaten är ju ofta så kan man prata med någon som är sjukskriven och också i relation till andra myndigheter, så är det så här: jag önskar bara att lite olika människor pratade med varandra liksom. Att det är som att den där mellanmänskliga kontakten också mellan de här olika specialisterna, att den saknas liksom.
Absolut. Och det är ju intressant, till exempel i Nederländerna, om man ringer allt, om man ska skicka någon till akuten så måste man alltid ringa liksom, och diskutera med en sjukhusläkare innan. Och jag föreläser jättemycket för läkare nu och pratar om det här, hur liksom dåliga vi är på att prata med varandra, och vi skriver så här sura remissvar till varandra. Och Region Jönköping, som presterar så här allra bäst i liksom alla siffror just nu, så här nöjdast befolkning med vården, de har typ inga skulder, de har så här jättelånga korta vänttider, de är liksom jättebäst just nu. Och det de har gjort när man tittar på är att de har fått folk att prata med varandra och samverka. Och mycket av det de har gjort är liksom kostnadsneutralt. Mm. Vilket jag tycker är så himla intressant. Och det är ju också en kritik då som, ja, men dels är det såklart politisk kritik, men också mot hur vi har delat upp våra enheter och att saker kan göras på mycket bättre sätt. Och det har ju också det här med region, kommunal och nationell, liksom de ansvarsuppdelningarna. primärvården till exempel spänner över både regional och kommunal och har olika journalsystem och olika lagrum, vilket är ett jättestort problem. Ja. Det är ett superstort, och det tar man bort i Norge då. Det är ett jättestort problem i Sverige.
De olika journalsystemen.
Ja, man till olika lagrum till och med, alltså regional och kommunal primärvård.
Jag tänker för ett av dem, alltså det, om det händelse vi skulle diskuteras någonting annat än en privat offentlig, alltså så pratar man ju om att förstatliga vården, Kristdemokraterna har drivit det eller sådär. Ska det tolkas som liksom, är det ett uttryck för att man ändå ser de här problemen och liksom hur reagerar läkarna du föreläser på sig? Mm. De också behovet av detta?
Ja, alltså hela förstatligande diskussionen, det var ju en parlamentarisk utredning nyligen där det inte finns liksom ett parlamentariskt stöd för detta. Men det finns ju, om man tittar på polisen så blir det inte bättre att bara nationalisera alltihop liksom. Men det finns ju starka, alltså många tycker nog att vi behöver en bättre statlig styrning, det tycker jag också.
Vad kan det innebära, en bättre statlig styrning?
Ja, men till exempel så vet, alltså det finns ingen så här dimensionering av personalen, så här, hur många specialister behöver vi inom olika fält? Hur många ST-läkare behöver vi? Hur många AT-läkare behöver vi? Vem ska liksom tillhandahålla det? Utan regionerna gör väldigt mycket så vad de tycker själva om väldigt många olika saker och försöker bara på något sätt så överleva i sin lilla... Det finns liksom ingen så, vad ska man säga, nationell vision av så här, hur ska vi bedriva vården? Utan regeringen och sjukvårdsministern och så här, skjuter ju alltid ifrån sig så här, det är regionerna. Regionerna har ju inte en vision för staten, utan regionerna har ju liksom försöker bara klara sig själva liksom och konkurrera mellan varandra och sådär. Så att det innebär att vi har liksom 21 olika system och vi är ett för litet land för det.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, den decentraliseringen är väl för extrem. Alltså 10 miljoner människor, 21 olika regioner. Inte det, eller?
Det är väldigt märkligt. Alltså, jag tänker att vi behöver både mer centralisering och decentralisering. Ja. Alltså, vi behöver liksom... det är svårt för politiker, för de måste styra, men de ska inte detaljstyra. De ska inte detaljstyra, det måste de sluta med. Men på något sätt krävs det liksom en större nationell vision för... Varför, klart att liksom folk i Västernorrland ska få vård. Det kan väl inte bara vara upp till Västernorrlands regionpolitiker att fixa det. Det måste ju finnas en liksom statlig idé om att vi ska ha vård i hela landet. Och då, i den här utredningen då, så kommer det fram olika förslag, till exempel. Hur ska vi göra med så här luftburen ambulanstransport? Så här, man flyger över massa olika regioner. Så här, det måste vi ju på något sätt hålla koll på. Eller läkemedel eller liksom kompetensförsörjningen och så. Så att, men jag och många med mig, alltså särskilt efter pandemin, var ju många som sa, vi måste faktiskt ha mer liksom, statlig kontroll. Vi kan inte bara ha en så otroligt passiv sjukvårdsminister.
Jag upplevde att det var som ett fönster efter pandemin också. Det var ett litet fönster och liksom, ja, fönstret stängdes ganska snabbt. Men det fanns ett tag där det fanns lite utrymme att diskutera både vård och omsorg, alltså omsorgsfrågorna, men också sjukvårdsfrågorna. Liksom. Men sen så bara försvann det. Liksom lärde vi oss ingenting av pandemin? Och vad borde vi ha lärt oss?
Det gjorde vi inte, tyvärr. Alltså, jag skriver det i boken att dagen efter Corona-kommissionen presenterade sin slutrapport så invaderade Ryssland Ukraina. Och sen var vi liksom klara. Alltså det var så tydligt bryt. Liksom, nu är det färdigt. Och Myndigheten för vård och omsorgsanalys har också visat i en rapport att man efter Corona har sänkt bemanningen i äldreomsorgen. Alltså att man har glesat ut bemanningen ännu mer. Fast den stora lärdomen var ju att vi hade liksom en äldreomsorg som en schweizerost liksom i bemanningen. Så att vi har ju absolut inte lärt oss någonting av det. Men vi i professionen har lärt oss jättemycket. Vi liksom vet och känner att vi har kapacitet att ställa om. Och jag tror att många i professionen fick ett större självförtroende i liksom att vi kan faktiskt organisera om saker vid liksom kris och krig. Men på systemnivå så tror jag att till viss del kanske... Till exempel, ett annat konkret exempel är att man i Stockholm inte hade någonting i de här, man har privatiserat massa vård och sen hade man inga sådana krisklausuler i de här avtalen. Det har ju många regionpolitiker nu sagt, oj, vi måste liksom på något sätt tänka att vi är faktiskt ansvariga, inte bara för den offentliga vården utan också för den privata vården. Vi ingår ju i samma liksom, beredskapssystem. Mm. Så att, sådana lärdomar, men det är ju också krigslärdomar kan man säga, eller det har väl också att göra med att vi lever i en annan tid nu.
Mm, jag förstår. För det du beskriver och tecknar bilden av är, okej, vi har en förvisso på många sätt god sjukvård i Sverige. Den har vissa brister, i synnerhet med tillgänglighet.
Och bassjukvård.
Och bassjukvård. Och det uppstår ju då någon typ av efterfrågan så hos befolkningen. Man vill ha tillgänglighet och så. Är det där som det här privata, privatiserade vården ändå kommer in, för att den efterfrågan finns?
Tänker du på privata sjukvårdsförsäkringar?
Ja, jag tänker på privata sjukvård. Jag tänker också på KRY och appläkare och liksom sådär.
Ja, alltså absolut är det ju så. Jag använder Storbritannien som ett exempel på att visa hur ett system ser ut när det faktiskt går bakåt. Så att i Sverige så pratar man om så, kris och katastrof och kollaps och sådär, men det går faktiskt ändå ganska bra för sjukvården. Även om det är liksom vissa väntetider och sådär. Men i Storbritannien så går det bakåt där, det blinkar rött. Liksom. Livslängden sjunker, spädbarnsdödligheten ökar. Det är så enormt stora skillnader, liksom enorm fattigdom. Barnen är ju kortare än barn i andra länder för att de är så jävla undernärda. Alltså det är så fruktansvärt. En jättestor omsorgskris och en jättestor sjukvårdskris då. Och med verkligen extrema exempel. Och där håller det på väldigt tydligt att växa fram en privat marknad, för att man inte kan lita på det offentliga systemet längre, man köper sig ur. Jag är till exempel på en ambulansstation där man kan betala för att ambulansen ska komma, för att det är sådana extrema väntetider. Patienter som liksom, gamla patienter som ramlat, ligger hemma på golvet, får vänta upp 15-16 timmar. Vilket är liksom en medicinsk total katastrof. Men då kan man betala för att en ambulans kommer istället. Och 300 000 britter under en femårsperiod köpt privat cancervård och sådär. Så att liksom det här ökar väldigt mycket, och man förstår de här människorna som, och han, den här privata ambulanschefen då startade detta för att hans föräldrar inte fick hjälp. Och så säger han så här, ja, men vad ska du göra då liksom? Ska du bara ligga där? Ska du bara se din mamma ligga där och dö liksom? Du, klart att du köper, du måste ju på något sätt. Vi erbjuder det här alternativet liksom. Och när den här offentliga brister på det här sättet så växer det privata fram. Och i Sverige så ser vi också att privata sjukvårdsförsäkringar ökar jättemycket. Jag skulle inte säga att det egentligen beror på att vi har samma situation som i Storbritannien, utan varför det har expanderat så mycket är för att Saco och TCO framförallt erbjuder detta till sina medlemmar, vilket är väldigt märkligt att facken har liksom gått in och liksom raserar välfärdsmodellen. Alltså LO, Läkarförbundet, Läkarsällskapet är ju väldigt, väldigt emot det här. Men man måste förstå med detta, för de här privata aktörerna, alltså den privat betalda vården, nu pratar vi om privat betald vård, inte privat drift av vård. Så KRY är ju privat drift, men inte privat betalt. Men privat betalt är att man liksom genom privat försäkring eller genom att betala själv köper sig förbi en kö. Problemet med detta är ju att de säger ju att vi avlastar det offentliga. Vi liksom skapar rum i den andra kön. Men så är det ju inte. Nej. Eftersom den största bristfaktorn hela tiden är personalen och personalens tid. Det är liksom det som hela tiden, det är det som skapar kö. Det finns inga operationssjuksköterskor, narkossjuksköterskor, prostatacanceroperatörer liksom. Det som skapar alla köer. Om vi då flyttar operationssjuksköterskorna, narkossjuksköterskorna och prostatacanceroperatörer att operera människor med prostatacancer på Sofiahemmet istället för något offentligt sjukhus, då har vi bara liksom flyttat på patienterna till de som kan betala först. Mm. Och om du får stora förflyttningar av personal från det offentliga till det privata i en väldigt stor skala, som man då ser i Storbritannien, det kan få systemhotande effekter, för att privat betald vård har alltid funnits. Det har varit som en sån direktörsgrej, du kan alltid liksom köpa, du har alltid kunnat det. Men om det blir väldigt stor skala som det har börjat bli i Storbritannien och i flera andra länder därtill, det är då det kan hota det offentliga på riktigt, för att då får du liksom ett slags A och B-lag. Att de som blir kvar i den allmänna vården är de som inte har råd att köpa privatvård och de anställda som kanske inte platsar i den finare privata vården. Och jag kan förstå de som vill arbeta där. Alltså de som lämnar de dåliga villkoren i det offentliga för att faktiskt få jobba på det sättet man vill. Med högre lön. Alltså det är ju mer pengar i det privata. I den privatbetalda vården. Men blir det här en väldigt stor skifte liksom, med väldigt, väldigt många som flyr så att säga, då hotar det den offentliga vården. Och det jag är i Barcelona och intervjuar en forskare som har forskat på detta i 20 år. Och det kallas ju voluntary health insurance. Och de här liksom systemeffekterna har man sett i flera olika länder. Och det som hon menar kanske är oroväckande i Sverige just nu då, när hon har tittat på oss, är att det växer väldigt, väldigt kraftigt.
Alltså den privat betalda sjukvården. För det var liksom lite nytt för mig, både när du jämförde alla olika länder, att det alltid har funnits en slags toppskikt. Alltså i olika länder är olika ratio, men att 5-10% av toppen kan liksom köpa sig privat vård, men att den stora massan får tillgänglighet via det här offentliga systemen. Men att det kapitlet är liksom en liten marknad, en vacker marknad, om det var så liksom, att det viktiga är att det hålls som en liten del av sjukvården. När den exploderar, då undermineras den liksom offentliga och allmänna sjukvården.
Exakt. Och hon säger också det, men kanske är det här liksom okej. Alltså om vi bara håller den där lilla rika delen av befolkningen glad liksom, då kanske det är okej. Då kanske det är en bra trade off att de kan få vara där och betala för sin vård. Det, så har det alltid funnits, så kommer det alltid vara. Förbjud inte den. Man behöver inte förbjuda den. Försöka bara hålla den här marknaden liten, säger då den här forskaren. Och jag var med i en marknadsliberal podd och som försökte pressa mig lite till att det var moraliskt fel att köpa privatvård. Och det vill jag inte säga, utan om det bara är liksom en liten del och den inte hotar det, liksom det offentliga, då kommer det alltid funnits och kommer alltid finnas.
Men jag tror också, för jag tycker att det är en väldigt fin sak med boken, att du beskriver ju ganska insiktsfullt liksom människors bevekelsegrunden när de köper privat vård. Liksom. Och så som jag läser det, så beskriver du att okej, för den här killen som äger privat ambulansbolaget i Storbritannien, handlar om hans föräldrar. Mm. Vem kan in the right mind välja att inte göra detta när det handlar om liksom familjeplikten och så kommer man göra det som blir bäst. Och du beskriver också flera läkare som jobbar i offentlig vård och som ger råd att hade jag varit du så hade jag gått till en privat aktör här. Men det är ju det som, för här ser jag liksom paralleller till andra välfärdsområden, att det är ganska ofta så här det går till, att de offentliga systemen är felorganiserade eller underfinansierade och de eroderar, och då gör det att människor behöver kompensera för det här på något sätt. Och med andra handen så subventionerar politikerna då det privata i Sverige med de privata försäkringarna
som är väldigt förmånligt förmånsbeskattade.
Ja, exakt. Så att man eroderar det offentliga och så subventionerar man den privata kompensationen, och det är liksom då på något sätt.
Men det som är intressant tycker jag med sjukvården, om man jämför med andra sektorer, att de som köper de här försäkringarna är ju ofta väldigt friska personer som är uppskrämda av liksom en nationell debatt. De tror liksom att vården är jättedålig, och det är också viktigt för de som erbjuder de här försäkringarna att liksom påpeka att så här, det är jättelånga köer, det är jättedålig vård. Liksom. Till exempel så har jag sett att de erbjuder second opinion, så här, du får second opinion med oss. Det har man liksom laglig rätt på inom det offentliga, alltså att man får en bedömning av en annan specialist på ett annat sjukhus om man inte är nöjd med den första, liksom, eller vårdcentralen, vad det kan vara. Men att de liksom erbjuder saker som redan finns i det offentliga och liksom låtsas som att det är så himla himla dåligt. Och jag har flera vänner som har såna här försäkringar för att de jobbar i så här tjänstemannajobb och som liksom inte riktigt förstår vad det är. Och så här, ja, men alltså min chef sa till mig att jag skulle ringa till liksom det här numret. Varför ska jag inte ringa till min egen vårdcentral? Jag skulle ringa det här när jag blev sjuk nu. Varför då? Liksom, att man inte riktigt fattar vad det är till för.
Men, men jag måste bara lägga till, du sa att de är ofta friska. Men det är ju också så att vissa, de får ju inte teckna om du har... Nej. Alltså, om du är för sjuk och skrupplig så kommer de inte teckna dig.
Nej.
Så då får du inte ens ha den här privata sjukvårdsförsäkringen.
Det där är ju en skillnad mellan det här helt liksom försäkringsgrundade systemet i Nederländerna.
Precis, så att det som är intressant med, när man pratar om den här liksom debatten, är att man blandar liksom ihop vad som är en privat sjukvårdsförsäkring, alltså en VHI, och en obligatorisk liksom basförsäkring som finns då i Nederländerna. Och det systemet hittade man på också för typ så här 25 år sedan. De hade ett system där det också fanns en privat sektor och en allmän sektor, där det var liksom en stor skillnad på de som kunde köpa sina privata försäkringar och den allmänna försäkringen. Eller den liksom allmänt offentliga vården. Men sen gjorde de om, och så kan man säga att de höjde golvet för alla att komma upp till samma nivå som privatförsäkringen. Och så bestämde man, det här ska ingå i basförsäkringen. Det här ska alla ska få lika. Och sen kan man få välja till vissa saker, så här tandvård, psykolog, fysioterapi, olika saker, och man kan laborera liksom med sin självrisk och så, men alla får liksom samma vård, eller har rätt till samma vård, och man får inte neka någon.
Mm.
Och Sjuk, och det som är intressant med det här är att ingen får göra vinst heller i det här liksom marknads, liksom den här marknads, det är pseudomarknad som de har gjort då. Så försäkringsbolagen, sjukhusen inte gör vinst i detta. Men allt ska liksom ske på konkurrensgrund, utan de enda som får göra vinst är allmänläkarna, intressant nog, för att de är så himla viktiga för systemet. Men sjukhusen och försäkringsbolagen får inte göra vinst, och då är det flera som har frågat mig så här i Sverige. Men varför då? Eller varför vill de då driva företag? Varför agerar de då? Och det tänker jag är så svenskt. Att liksom, alltså, det finns inga andra liksom incitament att driva någonting. Det finns ju i Europa jättemycket sjukhusvård som är liksom stiftelser. Ja, som
i
är
Tyskland.
Liksom, ja. I Tyskland och i Holland är det här också, för att det kommer från liksom en revolt mot nazismen. Alltså för att nazismen påverkade liksom sjukvårdssystemet, och sen så revolterade läkarna mot detta, och man är skeptisk mot statlig styrning, så att man vill liksom själva styra grejer. Det finns massa så här kristna, bla bla bla. Och den här idén att allt måste liksom vara vinst för att man ska vilja driva någonting, det känns så himla svenskt. Men i Sverige har vi ju så himla lite sån här liksom ideellt eller stiftelsedriven vård. Ersta då, som ju är ett sjukhus i Stockholm som funnits sedan 1800-talet på kristen grund, Ersta diakoni, vinner massa priser hela tiden, är jätteduktiga, har nu visat intresse åt hövel Sollefteå sjukhus, vilket jag tycker är så himla kul, behjärtansvärt. Men vi har ju så himla, himla lite av dem, och de återinvesterar ju allting. Liksom. Så att, jag tycker den här diskussionen om i Sverige, när vi pratar om privat, så här, privata försäkringar eller privat driven vård, så det är alldeles för onyanserat. För att en Ersta diakoni är privat, men det är helt annorlunda från Capio. Nej, men det är helt annorlunda från Capio, som är ett multinationellt bolag som drivs av ett franskt försäkringsbolag. Eller liksom att allt i Nederländerna är privat drift, men ingen får göra vinst. Nej. Alltså det är liksom, det är så himla, himla olika. Det finns många nyanser i diskussionen av privat vård som jag tycker verkligen saknas i Sverige, och som jag hoppas jag kunde bidra med i den här boken.
Verkligen.
För det som jag är lite trött på med vänstern också, att man bara säger så här, privat vård är dåligt, men att en allmänläkare arbetar för sin lista, sin befolkning, så som det funkar i Norge, Danmark, Nederländerna, men mycket, liksom, på ett mycket bra sätt. Den är också en privat aktör. Alltså den är också en egen företagare, och där verkar det funka superbra. Eller att Ersta då är liksom jätteduktigt exempel. Det är också privat vård på ett sätt. Alltså det är en privat drift, men det är inte privat finansierat.
Jag tror att det har nog att göra med att hela den svenska politiska debatten är ju marinerad i föreställningen, eller den privata välfärden legitimerades av att vinstintresse driver kvalitet. Liksom. Det var ju den ideologiska liksom förförståelsen som vänstern, tycker jag med rätta, var kritisk mot. Men kanske skulle vi liksom inte varit så clean slate nej till liksom diverse ideella aktörer och sådär. Utan liksom orienterat kritiken mer mot vinstintresset specifikt.
Ja, jag tycker att Nederländerna har en mycket mer rationell och rimlig marknadssyn i hur de har organiserat det då. Att de tänker att konkurrens driver kvalitet. Men vinst är ett dåligt incitament. Vinst är ett dåligt incitament för sjukvård. Det har vi sett liksom i jättemånga olika studier. Men det finns ju såklart negativ aspekt av det också. Så när jag var där och sa så här, jag är här för att reda på varför alla älskar er. Och de bara skrattade och sa, va? Vi är jättedåligt. Vi har så mycket köer och vi har så dåligt. Det här funkar inte. Liksom.
känner alla om sina egna system.
Exakt, för det finns inget perfekt sjukvårdssystem. Och då, problemet för dem är då att de får inte samarbeta. För de har olika sådana konkurrenslagar. Så att i covid blev det jättestort problem. För då fick sjukhusen inte samarbeta med varandra. Och då sa deras sjukvårdsminister så här, det här funkar inte längre. Testar vi det här. Nu måste vi tänka om. För den här liksom bara konkurrensgrejen funkar inte. Och så var det en person i intervju som sa så här, vi tycker att det är så intressant med Sverige och era regioner.
Ja, exakt. Backa bandet.
Backa.
Backa bandet.
Ni har så här regionala samarbeten. Det tycker vi verkar jätteintressant. Och det visar också bara att så här, det finns inget perfekt system.
Men om man tänker så här, för jag tänker att liksom möjligtvis så skulle också någon idé om rättvisa eller jämlikhet kunna vara med i den här liksom trekanten som så. Var kommer den in någonstans? Hur hänger sjukvård samman med rättvisa?
Ja, men vi har ju, det här är jätteintressant, för att vi har ju en väldigt tydlig hälso- och sjukvårdslag, att det är behoven som ska styra, och sen har vi en jättetydlig liksom, etisk prioriteringsplattform, att den som ska ha högst behov ska få mest före eller andra och sådär. Men det är ju, verkar ju vara väldigt böjligt, så att säga, för att tillgänglighet kan ju ofta trumfa det, till exempel. Så att det är ju ofta väldigt kritiserat att vården inte är jämlik och att massa andra intressen, massa andra värden går före. Till exempel vad läkarna själva är intresserade av att hålla på med för sjukdomar. Mm. Då växer de specialiteterna. Eller var man väljer att arbeta eller organisera vården från stans, att det blir väldigt, väldigt långt från sjukhus. Och vem som får tillgång till det. Till exempel, vi gjorde en jättestor marknadsreform av primärvården. Vi har gjort massa saker och försökt få bra primärvård, men den senaste reformen som vi lever med nu är ju Reinfeldt-regeringens vårdval primärvård, som marknadiserade hela primärvården 2010. Och effekten av den är ju att vi fick fler vårdcentraler på Östermalm, och färre i förorter och färre i glesbygd. Så att den som nu är ganska utdömd, den här reformen, har ju gett till att fått mer ojämlik vård, för att man tänkte att lite på samma sätt som man tänkte med skolorna. Om nu ska läkarna själva få driva. Nu släpper vi liksom etableringsfriheten fritt. Läkarna kommer starta massa mottagningar. Det kommer liksom skapa massa vård som man tänkte med skolorna. Nu ska liksom lärarna driva glesbygdsskolor och sådär. Men på samma sätt som vi fick liksom aktiebolagsskolor, så har vi fått jättestora koncerner inom primärvården istället. Mm. Och de har organiserat sig där det finns rika, friska patienter.
Ja, men måste inte konsekvenserna det bli också att när man kombinerar det med då liksom vinstintresset, så kommer de här vårdcentralerna veta efter att okej, var hittar vi störst möjlighet att tjäna så mycket pengar som möjligt?
Jo, absolut. Mm. Och jag skriver om det som kallas inverse care law, som är det är inte en lag, men det är en beskrivning av vad som händer med sjukvården om man organiserar det som en marknad. Den kommer från en artikel i Lancet på 70-talet, och den beskriver att om du utsätter sjukvård för marknadskrafter, så kommer sjukvården att organiseras så att du får mer till friska och rika och mindre till fattiga. Och det här uppstår liksom alltid i alla sjukvårdssystem, och politikens uppgift är att minimera detta. För det blir liksom alltid så att det är enklare med enkla patienter, det är enklare med friska patienter där du kan tjäna mer pengar, och det är enklare att ta hand om dem och sådär. Och det är jobbigt med, vad vet jag, tolkbehov eller liksom multisjuklighet eller komplexitet och sådär. Och politikens uppgift måste vara att stävja detta. Inte liksom bara släppa det fritt. Och den här artikeln har fått, eller den här liksom lagen kan man säga, har fått så himla stort genomslag. Är väldigt liksom känd och fått så här hyllningsartiklar efter den, för att man har sett att, och alla de aspekterna som beskrivs i den artikeln har vi också sett har hänt i Sverige. Mm.
Ja, jag tänkte, du hade ett exempel där, just om, det var något citat om att problemen med incitamenten, att de funkar så väl eller någonting. Alltså om du bygger in ekonomiska incitament, så ger det jättestort utslag. Alltså,
men problemen med ekonomistyrning, för att vi måste ju styra på något sätt. Vi måste styra sjukvården på något sätt, och vi ekonomistyr ju en hel del. För att vi måste ju på något sätt, politikerna måste på något sätt sätta ramar, och väldigt sällan får man ju det man vill ha, liksom. Så. Mm. Man får ofta någonting, men det är sällan det som man vill ha.
Vad tror du anledningen är? Om det är så, sjukvården, alla bryr sig om den, alla vill prata om den. Ingen pratar om den tillräckligt mycket i alla fall, tycker jag, i valrörelser och sådär. Vad kan det finnas för orsaker till att
det liksom... Ja, men det dyker upp massa artiklar liksom varje valperiod som är så här. Väljarnas viktigaste fråga. Men varför pratar ingen om den? Och politik, eller vad säger jag, journalisterna liksom slår lite så här, försöker slå knut på sig själva och bara, hur ska vi belysa det här? Och så pratar man om typ någon så ledsen sjuksköterska som är jättestressad och så. Men problemet är att det finns liksom ingen politisk konflikt. Alltså det finns inga politiska förslag. Det finns liksom ingen, det finns inga konkreta, alltså alla partier säger så här, mer bra saker, mer primärvård, vi ska ha kortare köer liksom. Men det finns, om man jämför med så här migrations- eller liksom justitieområdet just nu, så är det bara popcorn med liksom tusen olika nya jätteskarpa förslag. Inom sjukvården så finns inte det. Det finns liksom inga visioner, det finns liksom inget, och det är alldeles för komplext för att staten har en så svag roll gentemot regionerna, och regionerna har en så svag roll gentemot sig själva på något vis. Så att det finns, Ja, som sagt, det finns ingen vision och det finns inga konkreta förslag. De enda som är konkreta är KD som säger för statligt alltihop.
Men är det här, det är en slags avpolitisering av sjukvården? Ja. Det har liksom blivit som en teknokratisk, byråkratisk grej som hanteras.
Och en, eller? Och en jätteintressant grej. Uppdrag granskning har gjort ett avsnitt som handlar om regionpolitiker. Där de visar oppositionens budget för regionpolitiker i olika regioner, och de kan inte ens identifiera vilken som är deras egen budget och vilken som är motståndarsidans budget. För att det är så, det är så mycket på, liksom, på den här förvaltningsnivån där man är överens. Och jag har varit och föreläst i flera olika regioner, till exempel Region Kronoberg där M och S styr tillsammans. Flera andra regioner som funkar liksom ganska bra styr man tillsammans. Och det är för att så mycket av på regionnivå är liksom inte, vad ska man säga, stora ideologiska politiska konflikter. Båda sidor vill ha välfärd. Man vill bara att sjukhusen ska funka och att det ska vara personer som jobbar på vårdcentralerna. Liksom. Och så försöker man få det här förvaltningsmässiga att fungera. Och på ett sätt så tänker jag att det kan vara bra. Alltså på ett sätt tänker jag att det här liksom samarbetet, istället för de här stora, dumma, ideologiska låsningarna som har blivit då kanske tillgänglighet och valfrihet, och sen så gör man ganska dåliga reformer, så kanske det är bättre att ha en lite mer gemensam vision. Stockholm då är ju extremt politiserat, och här ser vi ju jättestora gungningar, svängningar fram och tillbaka, men många av de andra mindre regionerna samarbetar, kan man säga, mycket mer, och då blir det mer teknokratiskt och mer förvaltningsmässigt och mindre av den här stora ideologiska skiftningarna, och det kanske är det bra.
Fast samtidigt, om man läser din bok så finns det ju otroligt mycket saker vi kan förbättra. Alltså det finns stora reformer som skulle kunna göra sjukvården bättre, billigare, tillgängligare. Så att det finns väl utrymme för insatta politiker att driva en populär sjukvårdspolitik.
Ja, självklart, absolut.
Och varför gör de inte det då? Är de bara, liksom, kan de inte den här politiken?
Nej, eller? Men det, politiken är ju så låst i en sån fruktansvärd debatt just nu. Alltså jag tänker, jag tycker att sjukvården behöver mycket bredare överenskommelse, till exempel om vi behöver en stor primärvårdsreform på nationell nivå. Det kräver ju verkligen en bred överenskommelse. Mm. Inte att den andra sidan försöker liksom peta hål och liksom hitta massa luckor och sådär, utan men vi har ju sett liksom energiöverenskommelsen, pensionsöverenskommelsen, saker som verkligen behöver infrastruktur, saker som verkligen behöver en bred liksom politisk enighet, faller ju. Så att jag vet inte om den politiska nationella debatten så som den ser ut idag är kapabel. Liksom. Men på regionnivå verkar den vara kapabel.
Mm. Ja.
I vissa regioner som funkar väldigt väl, som sagt.
Men jag tror också att det är uppdelningen mellan att vi har en statlig politik som i stor utsträckning också sätter ramarna för liksom regionernas handlingsutrymme, och dessutom påverkar de ekonomiska handlingsutrymmena med statsbidrag och annat som inte är indexerat. Och det är klart att när det här då sipprar ner till regionerna så försöker man lag efter läge och är så illa tvungen att komma överens.
Mm.
Jag tänker att du ska få chansen att liksom, om du fick sätta ihop någon typ av sjukvårdspolitiskt paket, en eller två eller möjligtvis tre punkter, vad skulle du gå till val på?
Vi behöver en nationell primärvårdsreform. Jag tycker vi bara typ ska kopiera det som Norge gjorde. För det funkar jättebra.
Den för Norge.
Skicka dit lite liksom, tjänstemän, kolla hur de gjorde och typ ta tillbaka det hit. Men det skulle innebära då att sparka ut alla företag som opererar i primärvården, eftersom de inte är välkomna i Norge, utan där är det liksom allmänläkarna själva som driver det. Så det är det ena. Och sen så måste vi ju reglera privatsjukvården på ett mycket rimligare sätt. Vi kan inte ha vårdgivare som både tar liksom stor intäkt och massa uppdrag från regionen som samtidigt har en liten privat kö. Det kan ju inte regionerna liksom gå med på, att de som de kontrakterar har två olika köer, som i Stockholm har då till exempel.
Det är gräddfilen, liksom, att man köper sig före i kön.
Exakt, för regionerna möjliggör ju den stora delen av intäkten till de här sjukhusen och vårdgivarna är ju regionerna, och sen så liksom creamskimmar de då på ytan eller vid sidan om och tar de här. Och det, vi måste ju bara reglera bort det helt enkelt. Mm. Så det är väl de privatsjukvården och primärvårdsreform och sen större nationell styrning, men det är kanske inte så mycket val, men men det behövs ju en större nationell liksom, vision, kan man säga.
Mm, jag tror jag överväger att lägga min röst på detta fiktiva sjukvårdsstativ. Vad säger du, Anna?
Ja, men absolut. Jag tycker faktiskt det är under all kritik att politikerna inte kan politisera den här frågan. Kan göra det här till liksom ordentliga valfrågor. Alltså din bok visar ju att man kan prata om liksom sjukvårdspolitik och sjukvårdens organisering och drift och finansiering på ett sätt som vem som helst kan liksom hänga med i och förstå. Och sen har ju alla människor, alla har ju egna erfarenheter. På det sättet är det ju lite en fråga lite som liknar skolfrågan. Alltså alla har gått i skola, alla har någon som, i familjen som går i skola. Alla kan liksom sätta sig in i de här problemen som du beskriver och så. Så att jag tycker faktiskt underbetyg. Alltså det, jag tycker det här är självklart. Det här borde självklart vara en av de stora politiska frågorna och en stor valfråga. Men att man inte lyckas få till det är otroligt. Alltså.
Nej, men jag tycker att en bra början skulle vara om alla läser Fannys bok.
Ja,
och liksom gå till sina politiker och säga, nu får ni ta er samman in med primärvårdsreformen. Den behövs. Fanny, tack så jättemycket för att du kom till Starta pressarna.
Tusen tack.
Tack till dig också ändå för att du var sidekick.
Tack, tack.
Och tack till alla er som har lyssnat. Kom ihåg en sak bara. Ekonomi är politik och inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.